Okej. Ja, ni. Hur tror ni att de gjorde förr? Jag läste här i veckan om John Wesley på 1700-talet. Han hade i genomsnitt 5 gudstjänster varje dag, 7 dagar i veckan. Och började varje morgon klockan 05.00 och predikade då tusentals gruvarbetare var på väg mot gruvorna. Och så läser jag om människor, 5 000, 10 000, kanske 20 000 som samlas ute. Tänk om det hade blåst motvind. Och ingen medhörning, inga mikrofoner, inget headset. Hur gjorde de? Jag tänker bara på min ungdomsväckelsemöten, Frank Mangs och de här. Det var inte så märkvärdigt med högtalare. Men det har nog med atmosfären att göra. Det var en atmosfär som gjorde att man ville suga åt sig varenda stavelse. Så var det, tror jag. Jag är jätteglad för att Sten Göran är med mig. Kommer ni ihåg när han var här och spelade för 2 år sedan? En mycket ödmjuk person, men en mästare. Och tycker du om musik och förstår det på musik, så förstår du vad jag säger. Jag säger att han är mästare. Men vi är inte här för att briljera. Det är mycket ovärdigt om sådana känslor kommer in i det vi kallar gudstjänstfirande. Och efter oss håller vi på att fundera, gick det där bra? Och hur blev det där? Det är väl inte för vår skull. Gudstjänst är ju att få ge sitt hjärta i lovsång och tillbedjan för att upphöja Herren. Så att om jag slår fel på några ackord här, det är ju inte det som gör att mötet blir bättre eller sämre. Utan nu ber vi verkligen om att få vara i Guds atmosfär. Vill ni det? Vi ber att det som behöver ske får ske. Det har drabbat mig mycket mer på senare år. Jag åker till nya platser där jag kan möta ett hav av människor. Jag vet ingenting vad det är för människor. Och jag går in där och bönen bara finns inom mig. Gud, låt det ske som behöver ske. Och då talar jag på det sättet förtroligt med min uppdragsgivare. Och jag talar med honom som har ögon som eldslågor. Som ser igenom varenda fiber i vår varelse. Och inte bara känner oss vid namn. Vet varenda orolig tanke ett litet människohjärta kan rymma. Det är intressant då Guds ande verkar. Jag vet inte vad du bar med dig hit idag. Men jag vet att Gud är mäktig att fylla dina behov. Vi sjunger den här lovsången som vi spelade på. Min Gud tillhör äran. Jag tror att de flesta har hört den. Vi sjunger sakta, tar in varenda stavelse. Och känner att våra hjärtan fylls av tacksamhet. Herre, jag prisar dig. Jag prisar och lovar ditt heliga namn. Tack att du har gett oss löften som talar om din närvaro. Då vi samlas i ditt namn. Och nu ber jag, Herre, låt var och en få erfara din närhet och möta dig. Precis på det sätt som vi skulle behöva. Jag ber för den som känner en sorg över att känslolivet har blivit så skadat. Kanske tårkanalen har torkat igen. Herre, du vet om den som skulle må så gott att få gråta ut i din öppna famn. Kom med en våg av förkrosselse som gör våra hjärtan riktigt mjuka. Kom med vågor av glädje, befriande nåd. O Herre Jesus, och din ande viskar i mitt hjärta att du vill manifestera din närvaro i Älgarås den här lördagen genom att röra vid flera sjuka kroppar. Du är inte glömd av mig, säger Herren. Du är inte glömd av mig. Du är inte glömd av mig. Du är inte glömd av mig. Jag som har danat örat skulle jag inte ha hört då du ensamma nätter har viskat mitt namn. Och väntat på undret skulle jag inte ha hört dig, mitt barn, säger Herren. Jag vill låta det bli naturligt med det övernaturliga. Jag vill förlösa andliga gåvor i den här gemenskapen. För jag har hört era bönekvällar, mina barn. Jag vet vad ni har bett mig om. Ni har bett att få se mina gärningar, att få fungera på ett starkare sätt. Detta behagar mig, säger Herren. Och jag vill låta er få gå in i en tid av tillväxt. En märklig tid av församlingstillväxt. Andlig tillväxt som ska göra att den här församlingen ska sättas på kartan och bli respekterad också i den osynliga världen, i andevärlden. På grund av det mandat jag har gett er och de andliga gåvor jag vill låta vara i funktion då ni kommer samman. Och jag talar till dig, min dotter, som på grund av ditt dåliga självförtroende hela tiden har försökt ifrågasätta att det är från mig det som har lagts i ditt liv. Var trygg och låt min ande bruka dig, säger Herren. Jag vill låta det övernaturliga bli något naturligt. Jag vill låta det bryta igenom. Och ni ska få se hur en och två och sedan flera som har varit och irrat i nyandliga nätverk och köat i okulta sammanhang. De ska komma då ryktet går om en plats där jag uppenbarar mig, säger Herren. Så var vi gott mod, mina älskade barn. Det är min närvaro. Det är bara den som kan dra människorna hit. Min närvaro, era liv och er gemenskap. Jag låter min heliga ande utgjutas över er. Ni ska få vara med om en annorlunda höst. En annorlunda höst. Annorlunda bönegudstjänster. Där gråten och glädjesången blandas, säger Herren. För jag rör vid mitt folk, säger Herren. Åh. Jesus Kristus. Jag känner oerhört tacksamhet då jag tänker på mentorer, andliga fäder som jag hade då jag började mina stapplande steg. Jag var inte så självsäker. Jag var väldigt, väldigt blyg. En liten tafatt kille från landet. Som hade den ofattbara lyckan. Jag var precis i porten till tonårstiden. Att komma i beröring med en stark andlig väckelse. Och jag tittar på mina små barnbarn idag och tänker varenda en av er. Är värd att få smaka en sån atmosfär. Jag vet ju att jag bar på en kallelse. Jag är övertygad om att den var nedlagd redan när jag formades i mammas inre. Och jag minns ju perioder i söndagsskolan i lilla baptistkapellet i Sydnärke. Jag minns vad jag kände. Jag vet att jag redan som 6-7-åring i vissa sammanhang på ett omedvetet sätt visste vad som skulle bli mitt liv. Ändå så ställer jag mig frågan. Vad hade det blivit av mitt liv? Och kallelsen och tjänsten. Om jag inte i den där avgörande tiden, 13-14 år gammal, hade fått möta den atmosfären. Den svarade mot all den där längtan jag bar på. Och där fick jag en chans att komma loss. Bli döpt i helig ande. Och möta ledare som på ett förunderligt sätt hade både vilja och förmåga att se vad jag bar på. Och uppmuntrade och ta mig med ut liksom i tjänst. Andliga fäder och mödrar. Jag tänkte bara nämna kort här nu lite grann. Om Bibeln är egentligen fylld av såna här vittnesbörd. Om mentorskap. Tänk Mose och Josua till exempel. Och så har vi Elia. Och pojken som han tog under sina vingars skugga. Nästa generations profettjänst. Unge Elisa. Det är väldigt vackra bilder det här. Och vi borde ha det som förebilder för vårt sätt att vara och fungera. Jag tänkte på det förra helgen. Då var det en hel bänkrad och de stormade in sist. Det var fullt i kyrkan. Och så kom det ett helt gäng unga, tämligen nyfrälsta ungdomar. Och de tittade, de följde med i varenda rörelse jag talade. Och det kändes nästan som de ville krypa upp i knät på mig. Det var en sån där känsla av att man får vara en gammal morfar nu. Precis den rollen vill jag ha. Hörrni, Elia och Elisa. Tänk att han tog med sig pojken och förberedde honom. Han var med och såg. Se hur Gud kan verka hans väldiga gärningar. Och så kommer den där tiden som ändå måste ha varit en väldigt brottningstid för Elisa. Då Elia mer och mer tydligt talar om att snart kommer en eldsvagn och hämtar mig. Och så minns ni hur han utmanas att be i samband med den fallna manteln från den tidigare generationen. Visst kommer ni ihåg det från söndagsskolan? Och Elisa ber: ge mig en dubbel arvslott av Elia and och kraft. Och man kan ju tycka att det är ju höjden av högfärd. Han menar att han ska bli dubbelt så mäktig som sin andlige far. Men det är inte säkert vi behöver tolka Bibeln så. Jag upplever någonting helt annat i den bönen. Vad han säger, det är följande: ska jag på något sätt kunna ta upp den manteln och föra den tjänsten vidare och ge den till ny generation, då behöver lilla jag en dubbelarvslott av hans and och kraft. Jag tycker jag möter det här hos en del unga kristna nu. Och det fyller mig med en sån profetisk glädje. Jag har en tydlig känsla av att det finns unga evangelister som är i startgroparna nu. Unga människor som förbereds för en tid. Hoppet är inte ute för Sverige. Gud kallar fram unga människor nu. Och jag hör dem bedja, jag märker vad de bär i sina hjärtan. En ny tid. Ja, han fick själv följa en äldre ledare. Och sen ser vi då vi följer Elisa, han kommer ut i tjänst, att han drar ungdomarna till sig. Om man talar pingspråk kan man ju säga, den smörjelse som var över honom, den verkade attraktiv på de unga. De dras till honom och känner, med honom vill vi vara. Det här vill vi ha. Har jag några år kvar så är det ju det handlar om nu. Att få lägga över en mantel på nya. Han ordnar en profetskola eller en bibelskola. Och han behöver inte ha stora annonskampanjer för att försöka och få ihop en klass. Utan det är trängsel, de kommer från hela landet. De unga vill vara med honom. Och det blir sån tillväxt i skolan. Det kommer så mycket ansökningar. Så en dag så har de elevråd där, kan man säga. Och de sitter och samtalar, pojkarna som går i bibelskolan. Och de säger, vi måste bygga ut skolan. Gud vill mycket mer. Det är något mer på gång nu. Kan ni känna unga människor med pionjäranda? Och känsla av att nu ska vi bereda marken för något stort som Gud vill göra. Och de talar med Elisa. Och Elisa dämpar dem inte. Tar inte alls hängivenheten ifrån dem. Men vad gör han? Han utmanar dem att själva gå och förverkliga den dröm och den vision de bär på. Han säger inte, ja det ska jag ordna. Jag ska bygga en stor skola. Nej, han säger, gå och hämta virke. Och så sätter han dem i verksamhet. Gå och gör det ni bär i era hjärtan. Och så organiserar han arbetet. Han säger att första dagen, för det första så börjar han med att lägga en nyslipad yxa i varje lärjung, i varje bibelskoleelevs hand. Det var hans uppdrag. Att ordna fram verktygen och redskapen. Kan ni se de här pojkarna då redskapen läggs? Då Elisa lägger yxan i handen på en ung pojke, så är det ju en signal. Jag räknar med dig. Jag har förtroende för att du ska vara med och göra skillnad nu. Och så bestämmer han, nu går vi ner till floden allihopa Och första dagsverket handlar om att var och en hugger ner ett träd. Någonstans ska det börja. Och så är det en grabb som går i bibelskolan. Jag vet inte varför jag fäst mig vid honom, men det känns nästan som det var jag. Eller en släkting till mig. Jag tror han var så temperamentsfull och känsloladdad. Och det var så mycket vision och längtan. Nu ska det hända. Nu är jag med i någonting intressant här. Och han får se ett stort träd, bestämmer sig för att det där är en lagom utmaning för mig. Och jag kan höra, jag är bondpojke, jag var med pappa i skogen sedan jag var liten. Och parka massved och annat. Jag vet hur det låter och luktar. Jag kan höra då grabben tar yxan och tar i allt han förmår. Och han hinner bara hugga några gånger. Så händer katastrofen som han definitivt inte hade kalkylerat med. Han hinner knappast börja sin tjänst förrän allt går sönder. Så kan det gå. Yxjärnet far av skaftet och flyger i en vid båge rakt ner i floden och försvinner i djupet. Och där står han med ett trasigt redskap, han som ville så mycket. Vad gjorde han då? Jo, jag tänkte en gång så här. Att i kanske sån här traditionell kristen verksamhet i Sverige. Då kanske han kanske i skydd där av sly och lövverket. Så hade han låtsas jobba hela dagen. Han kunde ju rörelserna. Och de andra hade sagt, oj vilken verksamhet han bedriver pojken. Vilken iver, vad han jobbar. Men det blir inget resultat. Vad gjorde han? Det är storhet i det han gjorde. Han går och visar sin andlige far det trasiga redskapet och bekänner sitt nederlag. Titta, det gick sönder för mig. Och vad säger Elisa då? Ryck upp dig pojke, sa han. Ska vi inte sitta fast i det här? Nu kör vi vidare, sa han så. Har ni läst Bibeln? Vad sa Elisa? Han tittar på grabben. Jag undrar om han inte gråter. Där står han med det trasiga redskap. Vilket fiasko inför alla de andra. Vad säger Elisa? Jag tror hans blick är mycket varm. Han är inte arg eller sträng eller fördömande. Men han säger, var följde ni? Ibland behövs den frågan. Och jag är inte av den åsikten att vi i själavård ska på gräva i det oändliga med allt som hör gårdagen till. Vi har ju ett underbart medel i Guds församling. Det är Jesu försonande blod som vi kan stryka över gårdagen och ta emot befrielsen och förlåtelsen. Men det finns tillfällen då det är just den frågan som behöver till. Var följde ni? Nu går vi och hämtar upp det som har gått förlorat. Nu går vi tillbaka och hittar platsen. Och så går de. Kan du se det? Jag ser framför mig det jag läser. Då de går där ner mot floden. Pojken med sitt trasiga redskap. Undrar om inte Lise håller armen om hans axlar. Nu går vi pojke. Där var det, säger han. Och obemärkt så böjer sig Lisa ner och tar upp ett stycke trä. Tänk att sådana vittnesbörd finns hela vägen genom Bibeln. Och det förstår nog du att det är profetiska vittnesbörd som pekar fram mot försonaren och korset. Nu tar vi in försoningen. Han tar upp ett stycke trä. Var följde ni där borta? Och Elisa kastar ut trästycket. Och en kraftgärning sker. Ett mirakel. Järnet flyter upp till ytan. Och grabben bara utmanas att sträcka ut handen. Och får tag i yxjärnet.
och reparerar verktyget. Trasiga redskap kan helas, det är det stora det. Kan gälla församlingar. Och ibland är det trasiga som behöver repareras. Det har att göra med relationen oss emellan. Ord som har blivit sagda som har gjort att känsliga redskap har gått sönder och kan inte fungera. Det är väldigt vad känsligt det kan vara på det andliga livets område emellanåt. Jag har blivit rädd ibland. Då jag har känt att vi kan skapa en slags förhållningssätt där vi hela tiden sopar under mattan som faktiskt kan vara med och bana väg för riktig förhärdelse. Jag har varit i församlingar där människor går sida vid sida i nattvarsgång och dricker ur samma bägare för att timman efter ta ära och heder av varandra. Jag har sett en del genom livet. Var följde ni? Det underbara är att den store läkaren är här. Den nådefulla Jesus. Det är det stora. Nu vill jag fråga er. Orkar ni höra några minuter till eller ska vi sluta? Gör ni det? Då ska jag säga några ord till. För det med helande och att saker kan ligga i vägen som hindrar. Det finns en berättelse till som jag då ska lyfta fram. Har ni hört talas om Naaman? Är det namnet bekant från söndagsskolan? Jag gick nämligen genom gången ner här före mötet. Och en rubrik som jag använde förr men inte använt på många, många år bara drabbade mig. Tragik bakom glänsande fasad. Och jag vet inte varför den bara kom över mig. Tragik bakom glänsande fasad. Vi är ju otroligt professionella då det gäller att putsa på fasaderna ibland. Men det finns en Gud som ser rakt igenom. Tragik bakom glänsande fasad. Vet ni hur det var? Naaman, han hade lyckats i karriären. Han var kungens närmaste man. Han hade status. Han hade makt. Han var beundrad. Han var fruktad. Han var rik. Han hade allt. Och så beskrivs hans situation. I andra kungaboken 5. Han hade allt. Men så slutar den uppräkningen med ett kommatecken. Och ett ödesdigert men. Som får glansen att flagna på alltihopa. Men. Spetälsk. Och jag tänker så här. Med den status och ställning och de pengar han hade. Då kunde han säkert med dyrbara kläder. Ganska länge dölja spethälskans otäcka fläckar. Det var nog inte många, kanske nästan ingen som hade en aning om hans ångest, hans dödsångest i ensamma stunder. Fasaden är ju så tjusig. Oj, vilken framgångsrik herre. Och vilken makt. Oj, oj, oj. Och bakom allt det där, bakom fasaden, en liten ensam människa som skakar i dödsfruktan. Nu tänkte jag bara under några minuter. Orkar ni höra? Då ska jag berätta om hur han blir mirakulöst helad. Tror ni på helande? Nu ska jag berätta om ett helande. Han var spetälsk. Då sa man på den tiden han skulle egentligen ropa oren, oren. Man var ju isolerad, fick ju inte vara bland de andra. Spetälsk. Vet ni hur han blev helad? Jo, det börjar med att han har en liten slavflicka i sitt hem. Han har varit ute på krigståg. Han har varit grym.
Och så har han tagit henne, säkert bland många andra, som slavar. Borta i Israel har han hittat henne. Och denna lilla flicka, hon får gå hemma i hans kök och städa och göra slavsysslor. Ryckt bort ifrån pappa och mamma, ifrån släkt och vänner, från allt. Hon borde ju vara fylld av hämndbegär. Hon borde ju vara bitter, syssla med grämelse. Hon borde ju känna skadeglädje då hon ser Naaman lida. Och tänka att det är Guds straff för att han har varit så orättfärdig och hemsk. Istället blir hon redskapet som Gud fick använda. Och det här säger mig att vi kan få tjäna Gud i vilka omständigheter vi än är ställda. Tror du på det? Ja, det är så omöjligt och hopplöst nu så det går inte. Jo, du, även om du vore så djupt förnedrad så du gick som slav, så kan du där få vara med och öppna för Guds gärningar. Du kan få tjäna Gud i vilka omständigheter du än befinner dig. Och den lilla flickan berättar en sak till. Ingen är för liten för att gå Guds ärende. Jag har lärt mig genom livet att många är för stora och pösiga och märkvärdiga. Men ingen är för liten. Och det är som att det här är så viktigt att det kommer med i berättelsen. Det är så typiskt Bibeln. Gud ska möta en man som har ett nationellt ledarskap. Men Bibeln är så noga med att lyfta fram en liten slavflicka. Det var henne Gud använde. Och hon säger bara till Naamans fru. Ja, hemma ber vi till Gud. Hon berättar om den tro hon bär med sig. Och det ryckte först till Naaman. Och Naaman är ju desperat. Så han går till kungen och berättar. Och kungen ordnar en vagn full med guld och silver och dyrbarheter. Och de tänker ju mänskliga banor. De där makthavarna. Världsliga ledare. Så de tänker ju, flickan säger det finns en man i mitt hemland. Och de tänker förstås på kungen där, på makthavarna. Och nu ska de komma med sin rikedom här och göra intryck och så vidare. Och det innebär att det höll på att gå alldeles snett. Han springer iväg i sin längtan efter Gud. Och så kan det vara för oss alla. Så först kommer han till kungen i Israel. Och det håller ju på, nästan på att starta krig på grund av det här. Men då kommer profeten in i bilden. Elisa. Och jag tycker det är fantastiskt hur han agerar. Då skickar han ett ilbud till kungen. Så kungen håller på att riva sönder sina kläder och säger, märk att han söker strid med oss. Det håller på att bli en riktigt laddad internationell spänning där. Då kommer budet från profeten. Skicka honom hit så ska han förnimma att en profet finns i landet. Är det inte härligt med människor som har en kallelsevishet? Oj, 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 det är lite osvensk kanske. Men är det inte härligt med människor som vet vad de är kallade till och vågar stå i den kallelsen? Skicka hit honom! Och så kommer han, jag tycker jag kan se tolvspannet och fjädervagnen och de fina plyskuddarna där kungens närmaste man sitter. Och så kommer de fram till profetens lilla simpla hydda. Det var nämligen inte något slott han skulle till. Och jag tror att på vägen dit så sitter han och tänker sig in i hur hela ritualen ska gå till. Vi vill ju gärna liksom, vi ska ju ha kontroll över Gud också helst och bestämma hur allt ska vara. Och ibland är det viktigare hur det går till än att det går till. Har ni tänkt på det? Så vi kan alltså säga att trots att han är i en sån desperat förtvivlan och är så medveten om sitt akuta behov av Gud. Och är så förtvivlad och nödställd. Ändå. Så finns det blockeringar. Och hinder i hans liv. Som gör att trots hans djupa längtan. Trots att han är liksom ända framme vid genombrottet. Så håller han på att springa ifrån allt vad Gud hade i beredskap. Vad var det för någonting? Ja, bland annat var det då förutfattade meningar. Han sitter där i vagnen på väg till profeten. Och han blir så arg. För profeten kommer inte ens ut och hälsar i hand som vanligt folk. Han bara skickar ut sin tjänare som står vid stugknuten och ropar: gå och bada! Ja, kan ni tänka att det svider lite i skinnet på kungens närmaste man? Och han blir arg, han blir förnärmad. Och så säger han: jag tänkte ju, så står det i Bibeln. Jag tänkte ju att han skulle gå ut till mig och föra sin hand fram och åter över det sjuka stället och så taga bort min spetälska. Och då det inte blir som han har tänkt, då blir han fullkomligt blockerad och oförmögen att ta emot vad Gud vill göra. Vi människor är märkliga. Bunden av förutfattade meningar, så välsignelsen håller på att gå förlorad. Och det är klart, studerar vi det där lite djupare så inser vi att de här förutfattade meningarna, de bottnar i stolthet och högmod. Kungens närmaste man ska inte behandlas hur som helst och så vidare. Och jag bara känner det är förunderligt vilken medicin profeten tar till. Och tjänaren får säga: åk ner till den där grumliga floden och doppa dig 7 gånger. Och när man blir vred, de piskar på hästar, de vänder om och åker hemåt. Och liksom kontentan är ju detta, för han är ju ändå en intelligent karl. Hellre dör jag än jag går in på Guds villkor och ödmjukar mig. Tänk hur människonaturen kan vara. Då kommer hans tjänare fram i vagnen och är så psykologisk. Han känner sin herre. Så han säger: min fader, om den där profeten hade bett dig om något svårt, skulle du då inte ha gjort det? Han trycker precis på rätt punkt. Jo, min son, då hade det varit på hans villkor att han skulle visa sig märkvärdig, åstadkomma och göra massa saker. Men nu har han bara sagt till dig: doppa dig i floden. Borde du inte göra det? Och ilskan har väl runnit av. Men fläckarna av död är kvar. Och så drar de i tömmarna, stannar tolvspannet. Välsignade andra omvändelse. Han fick köra ett varv och brottas med sitt högmod ut i öknen. Men då han är beredd att ödmjuka sig och gå in på Guds villkor, då står löftet kvar. Så vänder han om igen och kör ner mot Jordan. Jag kan se honom när han tittar. Det är inte för mycket badgäster, hoppas jag. Så går han ur vagnen och lägger sin förgyllda fina mantel över armen på tjänaren säkert. Luktar illa, håller för näsan möjligen och går ner i vattnet. Tänk att det handlar egentligen bara om en sak. Att göra upp med sin stolthet och ödmjuka sig. Då står Gud där och väntar på honom. Han doppar sig en gång. Det händer ju ingenting. 7 gånger har profeten sagt, säger tjänaren. Och han står säkert och räknar, skulle jag tro. 2, 3, nu är det bara 4 gånger kvar. Men även om man försöker låtsas vara en herreman, så förminskar inte det ångesten. Jag undrar vad han känner då han ska komma över vattenytan den 7:e gången och knappt vågar se på sin kropp. Men i samma ögonblick ser han. Miraklet har skett. Och hela texten slutar med några enkla ord. Och han blev ren. Det är ni. Ja, Guds vägar. Det finns mycket intressant undervisning i Bibeln. Som åskådliggör den kamp vi har att kämpa. Hur vi är som människor. Och hur Gud handlar med oss. Så idag så har jag försökt säga att Gud upprättar och helar. Och Gud gör under. Och hjälpen är nära. då vi ödmjukar oss och gör vad Gud har sagt. Tro är handling, tro är lydnad, tro är att dö från sig själv, tro är att gå ner i floden. Amen. Det var några små bilder från Bibeln och de kan få börja tala med dig på olika sätt. Nu tar vi några minuter till i bön. Böj våra huvuden i bön. Jag känner inte er allihopa. De flesta tror jag vet vilka ni är, men jag känner inte allihopa. Men nu, vi har det så i varje samling nu i helgen att vi ger tillfälle för förbön. Och jag ska inte be dig komma fram. Men jag vill be för dig och räcka min hand emot dig och be för dig. Och hela församlingen är med dig.